Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Freakonomics, den reviderade och utökade utgåvan, är en populärvetenskaplig samhällsbok av Stephen D. Levitt och Stephen J. Dubner. Den blandar ekonomi, statistik och berättande för att undersöka varför människor faktiskt gör som de gör, inte bara vad de säger att de gör. Boken är inte en traditionell lärobok i nationalekonomi, utan en samling analyser där oväntade frågor används för att avslöja dolda drivkrafter i vardagen. Istället för att utgå från stora teorier börjar författarna ofta med data och letar efter mönster som går emot vanlig intuition. Det gör boken både lättillgänglig och utmanande. Den utökade utgåvan fördjupar flera av de ursprungliga idéerna och visar tydligare hur incitament. Information och sociala normer påverkar allt från brott och skolresultat till föräldraskap och yrkesroller. För svenska läsare passar den som en skarp introduktion till ekonomiskt tänkande i vardagen, där många självklara förklaringar visar sig vara för enkla. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ekonomi som läran om incitament, inte bara pengar. Bokens kärnidé är att ekonomi i praktiken handlar om incitament, alltså vad människor belönas eller straffas för. Levitt och Dubner visar att beteenden ofta styrs av tre typer av drivkrafter, ekonomiska, sociala och moraliska. Det betyder att pengar bara är en del av bilden. Människor påverkas också av grupptryck, status, skam, skuld och viljan att uppfattas som rättvis. Den här ramen är viktig eftersom den förklarar varför samma regel eller reform kan få helt olika effekt beroende på sammanhang. Om man bara tittar på formella regler missar man ofta de verkliga drivkrafterna bakom beslut. Boken använder det perspektivet för att visa att många vardagliga fenomen. Så från fusk till val av yrke blir mer begripliga när man frågar vad människor tjänar på att göra på ett visst sätt. Det gör boken till en kritik mot ytliga förklaringar där intentioner ofta förväxlas med resultat. För läsaren blir poängen att beteenden måste förstås genom konsekvenser, inte genom önsketänkande om hur människor borde agera. För det andra, data före magkänsla så avslöjas det oväntade. En annan central del av boken är metoden. Författarna utgår ofta från stora datamängder och ställer enkla frågor som många inte har tänkt på tidigare. Sedan letar de efter mönster som går emot det som känns självklart. Det är därför boken ofta börjar med något till synes trivialt eller märkligt och sedan leder vidare till en bredare poäng om mänskligt beteende. Metoden liknar mer empirisk detektivarbete än traditionell essayistik. Den visar varför korrelationer måste undersökas noga och varför starka övertygelser inte räcker som bevis. Samtidigt använder författarna berättelser för att göra statistiken begriplig. Kombinationen av data och narrativ gör att resultaten känns konkreta utan att bli torra. För svenska läsare är det här särskilt relevant i ett samhälle där tilltro till expertkunskap är hög, men där även statistik lätt missförstås. Boken tränar läsaren i att ställa bättre frågor, skilja mellan upplevd och faktisk effekt och vara försiktig med snabba slutsatser. Det är en metodisk hållning som är lika mycket intellektuell disciplin som samhällskritik. För det tredje, när de flesta förklaringar till barns framgång visar sig vara fel. Ett av de mest omtalade avsnitten i Freakonomics handlar om föräldraskap och vad som faktiskt påverkar barns resultat. Författarna skiljer mellan vem föräldrarna är. Till exempel utbildning, inkomst och social bakgrund. Och vad föräldrar gör, som att läsa högt, gå på museum eller begränsa tv-tittande. Den viktiga poängen är att många välmenande handlingar har mindre mätbar effekt än man tror, medan strukturella faktorer ofta betyder mer. Det här provocerar eftersom det utmanar en moralisk föreställning om att goda föräldrar automatiskt skapar goda resultat genom specifika aktiviteter. Boken säger inte att föräldrar saknar betydelse, utan att deras betydelse ofta ser annorlunda ut än i populära råd och ideal. För läsaren innebär det ett skifte från skuld till analys. Istället för att leta efter enkla recept på gott föräldraskap uppmanas man att tänka mer systematiskt på vilka faktorer som faktiskt är påverkbara. Det gör kapitlet relevant långt utanför familjelivet. Eftersom det visar hur svårt det är att skilja mellan handlingar som känns betydelsefulla och handlingar som verkligen förändrar utfall. För det fjärde, brott. Narkotikahandel och varför hierarkier kan vara mer rationella än de ser ut. Boken undersöker också den undre sidan av ekonomiska incitament genom att analysera brottslighet och narkotikahandel. Ett känt exempel är idén om att vissa gäng fungerar som starkt hierarkiska organisationer där många tjänar lite och tar stora risker för att några få ska kunna nå mycket högre. Vinster. Det påminner om ett turneringssystem där möjligheten till topppositionen motiverar människor att acceptera låga löner och farliga villkor. Den analysen är intressant eftersom den flyttar fokus från moralisk fördömelse till organisatorisk logik. Det betyder inte att brott romantiseras, utan att det blir nödvändigt att förstå hur incitament skapar stabila strukturer även i miljöer som verkar kaotiska. Boken visar också hur begränsad information och starka belöningar kan forma beteenden som utifrån sätt verkar irrationella. För läsaren öppnar detta för ett mer nyanserat sätt att tänka om kriminalitet, där man ser både individens val och systemets design. Den typen av analys är typisk för boken eftersom den söker de mekanismer som gör att människor anpassar sig till även mycket destruktiva miljöer. Slutligen, information, expertmakt och varför vissa yrken kan utnyttja asymmetri. En återkommande idé i Freakonomics är informationsasymmetri, alltså att den ena parten vet mer än den andra i en transaktion. Boken använder detta för att förklara varför vissa experter kan agera i eget intresse snarare än i kundens. Exempel som mäklare. Läkare och andra rådgivande yrken visar att den som sitter på kunskap också kan styra beslut genom att välja vilken information som lyfts fram och vilken som tonas ned. Det viktiga här är inte att alla experter är opålitliga, utan att makt ofta ligger i att kunna definiera situationen. Boken gör därmed en bredare poäng om tillit och marknader. När kunskap är ojämnt fördelad räcker det inte att anta att båda parter har samma möjlighet att fatta rationella beslut. För läsaren blir detta ett verktyg för att granska vardagliga relationer där man själv saknar full insyn. Det gör kapitlet praktiskt användbart eftersom det tränar läsaren att fråga vem som tjänar på informationens utformning. Den tanken binder samman många av bokens exempel och visar varför ekonomiskt tänkande ofta handlar lika mycket om kunskap som om pengar. Sammanfattningsvis, Freakonomics passar bäst för läsare som vill förstå samhällsfrågor genom data, beteende och oväntade samband snarare än genom färdiga slagord. Den fungerar för den som gillar populärvetenskap, men också för den som arbetar med ledarskap, utbildning, kommunikation, offentlig politik eller analys och vill tänka mer kritiskt om incitament och resultat. Bokens stora styrka är att den gör ekonomiskt tänkande konkret utan att fastna i tung teori. Istället för att presentera ekonomi som ett system av diagram och modeller visar den hur samma logik kan tillämpas på brott, skola, familjeliv och yrkesroller. Det är också det som skiljer den från många andra böcker i genren. Den är mindre intresserad av att ge färdiga svar och mer intresserad av att lära läsaren att ställa bättre frågor. Den utökade utgåvan förstärker dessutom bokens hållbarhet eftersom den samlar fler exempel och förklaringar som gör huvudidén ännu tydligare. För den som vill få ett nytt sätt att tolka vardagen är den både tankeväckande och användbar. Om du vill stödja Steven Levitt, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!